Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Okej, jag sätter upp en liten scen ankomst på Josef Pujol. Det är den här, du kommer liksom få snart att vi ringer hem till mamma och säger så här, ja men han är liksom inte, han är med på alla inspelningar och så, men han är alltid 6-7 minuter sen. Kan inte bara kasta i honom mackan och liksom sätta honom på bussen lite tidigare?
Jag behöver en påminnelse. Oj. Jag behöver en påminnelse. Jag plötsligt, för det ringer inte på Skype på min telefon, så jag märkte ju inte ens att det ringde liksom.
Nej, just det. Hur gammal är du nu igen, Josef?
28,5.
Ja. Hej och hjärtligt välkomna till alla lyssnare till succépodden Avkast.
Är det succé?
Jag vet inte. Förra veckan så hade jag så fruktansvärt, då hade jag lågt självförtroende för det var ju återigen lite pissigt ljud och så. Men sen, eftersom det var ett Patreon-avsnitt och vi hade langat ut en liten teaser, så bara ramlade det in patrons och det gjorde på mig på så jävla glatt humör. Så jag gick liksom och visslade på gator och torg i veckan. Så att nu kan jag väl, tack vare våra patrons då, kalla oss för en succépodd, va?
Kul, vi gillar ju våra patrons.
Vi gör ju det, jag gillar ju patrons, du gillar ju pengar, Josef och Charlie gillar ju det mesta i livet.
Jajamän, det är så man beskriver mig, ser du.
Mm. Den här veckan så satt vi ju och mässade lite fram och tillbaka innan vi skulle spela in, som vi alltid gör. Nästan som varje vecka så tänker man så här, fan, vad ska vi prata om nu då? Jag har ju knappt sett några matcher, Charlie har varit på golfresa, varit borta, Josef. Men så börjar man liksom kolla.
Hur gick det på golfen?
Det var inget att skriva hem till mor om, så att säga. Men det var, vi hade i alla fall tur med vädret.
Och tur med maten och kröket, för det, som jag förstått det, är det väl åtminstone till 50% därför man åker på sådana här.
Det var ju den, det här var ju, alltså förra året gjorde vi den här resan, det var ju då vi, jag berättade när vi var i den här golfrestaurangen i Jönköpingstrakten där ju. När de rullade upp shoppen. Där på fyllan liksom.
Just det, där du och andra med sådana platinakort gick lös.
Ja, precis. Så att, ja, nu var det dags igen. Mm. Förra året vann jag hela skiten. Nu kom jag längre ner i resultatlistan. Men trevligt sällskap. Och som du säger, det är inte enbart för spelet man åker.
Köpte du med dig en sån riktigt läcker pullover och en driver eller?
Nej, jag var på ett annat ställe nu. De hade inte samma känsla för att göra bra business. Så det blev inget sånt.
Slavigt.
Däremot var det samma. Om du minns det så berättade jag att det var ju typ 80 gubbar i restaurangen där. Och en av oss i vårt gäng då, han kan inte äta rött kött. Så han bad om ett vegetariskt alternativ. Och deras lösning då var att du kan få 2 potatiskakor istället. Jamen. De hade liksom inget vegetariskt alternativ. Och det har vi alltså skrattat väldigt gott åt det. Att liksom det känns så, ja, det känns inte kompatibelt med liksom Göteborg eller Stockholms.
Det är ingen hipsterkultur så riktigt.
Nej, precis. Att det finns bara rött kött. Det har vi skrattat åt. Och så nu då på det här stället i Barsebäck. Då var det också, då var det 2 rätter, så då var det oxfilé istället då. Och samma kille bara, har ni något annat än rött kött? Är du vegetarisk, frågade hon. Ja, och det håller, alltså det går bra med liksom fisk eller vad som helst liksom. Ja, jag ska kolla i köket vad vi kan göra. Så han fick en schnitzel istället.
Mm. Var det en gjord på gris då, kan man tänka sig, eller?
Gjord på gris, ja. Okay.
Semirött kött då, om man ska.
Så det är härligt när man tar sig utanför sin lilla bubbla, man tror att saker och ting fungerar på ett visst sätt.
Men fan vad det är bättre än nu säljer jag ut min tjej då, men hon prenumererar på någon så här vegetarisk matkasse, ni vet. En rätt förra veckan, där var råvaran då, alltså proteinet motsvarande, det var morot. Alltså själva huvudrätten var morot. Vad fan är det?
Nej, det tror inte ens jag var ett protein.
Nej, det är ju absolut inte ett protein. Men det var liksom substitutet för protein. Alltså det är ju så här.
Så morot med potatis och bea.
Ja, exakt så.
Så sjukt. Men om du inte vill ha kött i köttfärslimpan, så ta morot.
Det är ju faktiskt det vegetariska kökets största nackdel är att de ibland tror, alltså de gör sig själv till åtlöje ibland genom typ dessa tilltag liksom.
Hemskt var det, men, så kan det gå. Jo, det jag tänkte säga var att det var svårt att skrapa ihop matcher, tänkte jag, och prata om, och svårt att skrapa ihop händelser. Men sen när man backar bandet, då visar det sig att man har ju ändå klippt i sig liksom 10 handbollsmatcher, och det har hänt en jäkla massa. Så jag tror att vi kommer fylla det här avsnittet med premium content.
Vi får ju hoppas.
Inte riktigt, men ett habilt avsnitt tror jag vi har framför oss. Den första grejen som jag tänkte göra, det är ju att ta våra nya stående punkt på allvar och göra den till en stående punkt och fråga Josef Pujol, vad tar du med dig från veckan?
Handbollsmässigt då? Nej, men att Bundesliga har startat.
Mäktiga Bundesliga.
Ja, precis. Det är ju något slags lokomotiv i handbollsvärlden liksom. Och att den blev ju utsatt då till oktober först, och så var jag lite osäker på hur de skulle göra och sådär. Men nu är den igång i alla fall, och även om det såklart inte är som vanligt, så gör det ändå vardagen lite mer som vanligt.
Men där är det lite, där får de ta in lite mer folk, va?
Ja, de får ju det. Jag vet inte exakt hur det där är, och jag vet, till exempel i Frankrike är det ju olika för olika regioner. Jag kan tänka mig att det är lite liknande i Tyskland, i och med att det är ett så jävla stort land. Men ja, de får ta in lite folk och gör lite olika lösningar och sånt där. Jag tror att det är lite så här, ja, inte eget ansvar, men liksom så här, jag vet typ att så här, Leipzig testade med 500 pers i någon träningsmatch, och Leipzig planerar att göra så här i någon match, och något annat gäng vill göra så här. Typ. Så att jag har inte riktigt förstått hur, men något annorlunda gör de.
Ska man säga det, att i Sverige så kommer ju ett beslut på torsdag, va? 8:e fattas om det blir 500 eller inte.
Mm. Och ja, jag vet inte vad, klart att man hoppas väl, samtidigt som man får inte glömma bort att vi är mitt uppe i en pandemi. Men vi försökte väl göra någon slags prat förra veckan med Christian Arbesson om det här med ekonomi och så. Så att vi får väl hoppas för klubbarnas överlevnad skulle att det blir så i alla fall. Och sen hoppas att alla är friska och krya.
Sannoliken. Men om vi stannar till lite i Bundesliga, så kan vi väl också passa på att nämna den mäktiga värvningen av Kiel. Eller ja, det är väl egentligen, det mäktiga är ju för Oskar Sundfeldt att få gå till den mäktiga klubben Kiel. Men svensk traditionen där fortsätter.
Ja, på ett något oväntat håll får man ändå säga. Men är verkligen kul, och såklart en chans som jag gissar att han inte kunde tacka nej till. Och vem fan kan det? Så får vi ju se lite vad det blir av det. Nu, de spelade ju idag Kiel, och då skadade sig dessutom Sander Sagosen. Jag tror visserligen inte att det är så allvarligt, men de avslutar i alla fall matcher, som Dovnek fick rätt kort också, med Sarabec på vänster nio, som då är 1,78 typ. och två vänsterhänta spelare. Så att det finns utrymme för högerhänta 9-meterspelare. Och det är ju Oskar Sundefelt. Så att, det ska bli spännande att se.
Jag såg att Ekberg gjorde 13 mål.
Ja, det är otroligt.
Ekberg gör det Ekberg gör, så att säga. Det kanske någon av våra lyssnare kan svara på. Men att jag spekulerade i det att han borde ju typ börja närma sig en av deras mesta målgörare någonsin, tänkte jag. Jag hörde att idag rundar han 1100 Bundesliga-mål. Och han har gjort alla dem för Kiel. Och så antar jag att det är en hel del Champions League och Cup och Golden Globe och allt vad det nu är de spelar i. Så han måste ju vara...
Golden Globe?
Nej, men heter det inte så? Ja, nej, Golden Globe heter det inte. Det är någonting annat. Men jag menar, det är massa olika märkliga turneringar som de är med. Så att jag menar, han måste ju vara en...
Säkert.
Aspirant på mesta målgörare någonsin i Kiel. Och det är ju jävligt stort, alltså.
Ja, det är väldigt, väldigt stort. Det är ju liksom... Alla vet ju hur himla bra han är, och han har varit bra länge, och han är väldigt stabil på riktigt, riktigt hög nivå. Men lite bortglömd ibland, va, när man pratar om liksom de stora, stora spelarna i Sverige.
Ja, precis. Och nu pratar vi ju faktiskt om just Johan Pettersson och sådär. Men förra veckan, eller var det 2 veckor sedan? Ja, förra veckan också. Det här med att det är klart att Ekberg är på höger sex i alla fall i min bok den största någonsin. Det är han väl.
Oj, det är så pass alltså.
Ja, fast han har ju inte vunnit.
Nej.
Något.
Nej, men det där tycker jag är så jävla skevt. Alltså, när man pratar om individuella spelare och lag. Alltså dels har han ju vunnit jättemycket. Han har inte vunnit någon... Alltså, landslagstitlar. Men det kan ju också bero på att gubbarna bredvid kanske inte alltid har varit lika bra som han. Jag menar, det är inte...
Såklart.
Alltså, en individ ska ju inte straffas av att ja, hans lagkamrater suger. Nu suger ju inte Ekbergs då landslagslagkamrater. Men du förstår vad jag menar.
Ja, och det är lite annan grej. Alltså, en högersexa kan ju vara hur bra som helst, men inte ändå göra det avtrycket. Alltså det är ju en annan grej om man är Dovnjak liksom, att man är central i försvar, central i anfall. Det blir
ju... men ta Andy Schmidt som exempel. Han har ju varit en av de absolut bästa spelarna i världen många år. Det är inte hans fel att Schweiz, resten av de gubbarna är odugliga liksom.
Nej, men ändå om man ska ranka liksom bästa svenska högersex över tid, då... Det blir också lite svårt att bara kolla på klubblag då. Men det kanske också är för att Bundesliga inte är i gemene mans huvud alls lika stort här hemma som landslaget är.
Ja, och nu ska jag säga så att jag var ju så här ung. Jag var ju liksom 10 år 2002 när Bengen Boys avslutade. Men Johan Pettersson var väl mer på scen. Alltså där var det lite mer flytande så att säga. Medan typ på höger ni var det ju alltid Staffan Olsson. Och han var med alla mästerskap och vann alla medaljer så att säga. Men att på höger sex var det väl lite mer liksom så här. Ja, det var Ernelind och
ja, det var Johan Pettersson. Men det var framförallt Johan Pettersson och Pierre Thorsson. Två olika eror där. Början och slutet liksom.
Ja. Återigen så tycker jag, det är generellt, det är ju den här diskussionen har jag haft många gånger när det är fotboll och fotbollsspelare. Men att en individ kan ju fortfarande vara bäst någonsin, även om han är en del av ett, alltså fel generation i landslaget. Så att säga.
Håller med, och jag tycker fan att det är upplyftande och en bra, alltså ja, fan, han kanske är, Niklas Ekberg kanske är den bästa högerkanten vi har haft då. Det är... tror jag ju. Om det nu är så, så bör ju det slås fast.
Ja, men gör det då. Ja,
Purjo får väl göra det då. Det är ju han som tycker det.
Ja, ja, men det ska sägas att då, det är, jag är ju som sagt ung och fräsch, och det kanske gör mig lite historielös. Jag har ju typ aldrig sett Pierre Thorsson spela handboll. Så att han kanske var liksom mycket, mycket bättre. Men
han hade ju i alla fall inte alls den klubblags meritlistan som Ekberg hade. Det kan vi ju verkligen
och det är ju en annan sak. Alltså, att det här som jag då menar att ibland straffas individer för att ibland så upp höjs ju också individer för att man är en del av en stark generation. Men det är inte nu. Ja, det blir en annan diskussion nästa gång då. När någon nämner dem. Men ja. Oavsett då. Ekberg. Stark insats idag.
Mäktigt. Ja, är det något annat vi ska plocka med oss från Bundesligas första omgång?
Nu är jag lite partisk, men Flensburg har ju värvat Lasse Möller, som jag spelar med, som jag spelar med i GOG. Och i sin första då, i sin Bundesliga debut idag, 9-11.
En jävla dyngskytt är du.
Ja, och det är ju en fin debut alltså.
En annan liten grejen man kan ta med sig är ju att Magdeburg torskade premiären då hemma mot Bergischer. Och det är ju starkt av Bergischer. Och Max Darr gjorde 7 mål tror jag. Det är ju skitbra. Men Magdeburg hade ju aldrig torskat den matchen om de hade fått ha massa med publik där.
Nej.
Alltså det är ju en av de sjukaste arenorna att spela i. Så svårt som bortalag. Uppenbarligen inte lika svårt när det är där det inte finns trycket från läktarna.
Nej.
Tror jag.
Nej, så är det nog. Det kan man också, ska bli spännande att se vilka som förlorar mest på det här. Som är nu även i Bundesliga. Det pratar vi om i Elitserien då. Men det är klart att Magdeburg och Kiel och Flensburg som ju... De kommer ju... De känner ju inte på det här, varken ekonomiskt eller sportsligt.
Nej, tack för det. Charlie Sjöström, vad tar du med dig från veckan?
Ett par saker. För det första så...
Pullover och en wedding.
Ja, precis. En liten trätrea där, ja. Som jag inte behövde. Jag såg och svinga lite där mellan skjortorna. Nej, men jag har ju tittat på lite landskamper, va? Sverige har ju mött Polen. Och det får vi anledning att återkomma till. Men det slog mig att vad sjukt det var att titta på landslagshandboll och det inte är Robert Perskog och Claes Hellgren som kommenterar.
Ja, det är man fan ovan vid, ja.
Det har ju typ aldrig hänt. Eller ja, det hände väl 2012 då när OS gick på SVT. Liksom. Men annars är det ju för fan dem hela tiden.
Mm. Så det var, ja, det gick ju på SVT bara, matcherna.
Ja, precis. Så det var ju...
Det var
ju
Chris Härenstam?
Chris Härenstam och Magnus Gran. Jag tror till och med de gjorde en poäng av det i början på sändningen. Så ja, sist vi sände handboll var ju OS-finalen 2012. Så vi har ju inte kommenterat på ett tag så här. Så det var ju lite... Ja, det var lite märkligt. Bara så här.
Men har SVT köpt... Du som är i rättighetsbranschen, eller tv-branschen i alla fall. Har SVT köpt de rättigheterna? Eller var det bara nu tillfälligt?
Jag tror...
Var det träningsmatcher eller?
Det här var träningsmatcher. Jag vet inte. Jag tror inte att det är någon handbollssatsning på SVT. Utan det är nog att de har köpt de här träningsmatcherna, tror jag. Ja. Det är, alltså, det är absolut inte mästerskapet. Ja, så det tar jag med mig. Att det var lite så här, lite konstigt. Och sen, precis när vi satt här och väntade på att Josef skulle gå ut med hunden och hälla upp en kopp kaffe och eller vad han nu skulle göra, Emil, så sa du att ja, men fan, jag har sett 10 matcher ändå. Och då slog du mig, ja, jag liksom, har du sett 10 matcher? Mm. Eller har du tänkt se 10 matcher? För ja, du kan ju svara först.
Ja, men det är ju precis som du säger, de har ju stått på tvn och jag har suttit i soffan och huvudet har ju ganska mycket riktats däråt, men jag har ju inte haft 100 fokus på dem. Men så är det ju alltid med mig, tänker jag. Det står alltid en match på och tittar jag på dem, det gör jag ju, men ser jag varje minut av varje match? Absolut inte. De flesta av dem skulle jag ju absolut inte kunna analysera.
Nej, men ofta så tycker jag att det räcker att du har dem som en fond i bakgrunden, så får du ändå en uppfattning om men de var svaga, de var klantiga idag under det, eller liksom Alingsås såg stabila ut eller vad som helst. Men det som har slagit mig på sistone är att fan, bra match idag. Det är fan vet jag, Sävehof Malmö eller Sävehof Önnered. Gött, sätter på den 19.00 19.02. Ja, nu ska båda barnen lägga sig. Vem? Okej, okay, absolut. Jag ska läsa lite här då. Borsta tänderna, okej. Okay. Aj fan, nu gråter den lilla där. Jag måste gå in där. Kommer ner. Vad står det? 29.30 på klockan. Okej, okay. De leder med 3. Jajamän, det är lugnt. Fixa lite käk i halvtid. Alltså du vet, så här, jag ser verkligen ingenting.
Ja, men där är det ju,
ingenting av matcherna.
Det är ju väldigt enkelt för mig eftersom jag bara har ett barn och hon är 5 nu. Och hon har hela tiden vuxit upp med att nattningen sker ju då 19.40. När halvtidsvisslan ljuder, det är då det nattas barn. Liksom.
Så, ja, det är så snyggt alltså.
Det är uppfostrande.
Ja. Nej, men det är väl de små reflektionerna.
Som bara man ska inte skaffa barn, eller?
Ja, alltså det beror på om du tycker att vår fönster är mer värt än dina barn. Men det finns ett fönster där på
det är ju
ett halvår, ett år när det är svårt.
Just nu ofödda barn. Alltså jag har inga barn.
Nej, skaffa en 5-åring, Josef. Det funkar.
Ja, precis.
Ja, okej. Okay. Jag tänker att vi hänger kvar lite där, Charlie. Du peggade ju upp för landskamperna. Jag tycker att vi kan börja köra dem då. Det var ju, som vi sa då, dubbellandskamp. Sverige-Polen, gånger 2. Polen, som ju på förhand inte ska vara så mycket av ett motstånd för Sverige, var kanske inte det heller. Det blev 2 svenska vinster. Lite tajtare matcher än vad åtminstone jag på förhand hade trott. 21-19 första matchen, 27-21 andra matchen. Men den var ju jämn, ja, fram tills 10 minuter kvar eller något sånt där i alla fall. Så att resultatmässigt 2 vinster, det kan vi ta med oss. Men det var inget sådär bländande spel, va, Charlie?
Nej, det var det ju inte, tyckte jag heller. Samtidigt svårt att säga vad det var som var dåligt. För det var inte så att oj, vad han slarrar och kastar bort massa bollar. Eller... Men det såg inte... Det syntes att det var ett tag sedan landslaget spelade ihop och att det var rätt många spelare som kommer tillbaka av olika anledningar, från skador och graviditeter och annat. Så att, nej, det såg väl inte jättebra ut. Samtidigt så rullade ju, han bytte ju jäkligt mycket, vilket man ska göra också. Så att det var inte så att han försökte nöta in en startsjua så där, utan det rullades ganska friskt.
Vad säger vi om det då? Att rulla så pass friskt de 2 sista träningslandskamperna innan EM-truppen ska spikas? För den ska väl, om jag minns det rätt, nu skickas in 27 nu då? Så det är inga fler landskamper innan truppen ska tas ut?
Alltså samtidigt, det är svårt också. Det är de enda landskamperna de har haft chansen att spela. Så att alltså, om du tagit ut spelare så måste du försöka sätta in dem i spel, annars kan du ju kvitta och tagit ut dem till samlingen överhuvudtaget.
Nej, fan, det hade ju kunnat bli lite sura miner. Åk med och sen, nej, inget.
Ja, lite så. Men jag tyckte ändå att alltså, det var inte så att det bara var han bara tittade på den som var närmast och satte in den, givetvis inte. Utan jag tyckte ändå det var lite tanke. Alltså, det såg ut som man hade någon form av kedjetänk ändå i det. Att han försökte spela in lite olika uppställningar och se vad som passade. Sådär. Gulldén och Westberg startade i första matchen ihop med Blomstrand. Och andra matchen så startade Blomstrand och Gulldén ihop med Tolefs dotter istället. Då, liksom. Det kändes som att han försökte spela in lite olika... Ja, lite olika kedjor och se vad som passar, och även på mitt sex liksom. Så att ja, och det, alltså han letar väl efter svar också, för det är ju, det kan inte vara alldeles skitenkelt att ta ut en trupp med de här förutsättningarna.
Men om du skulle vara aktier där, Charlie, vilka skulle du säga efter de här 2 matcherna har stärkt sina aktier för att komma med i en trupp?
Ja, alltså, det är klart att alltså om du tar ut Nina Dano, som har gjort 2 mål i SOE den här säsongen på 2 matcher. Men hon är med i landslaget och hon gör, jag vet inte hur många, hon gjorde väl ett par 3 mål första matchen och gör 6 mål i andra matchen och blev väl utsedd till bästa spelare till och med. Så har ju hon otvivelaktigt stärkt sina aktier. Sen vet jag inte om det betyder att hon faktiskt kommer med i truppen. Det kan hon mycket väl göra. Det beror helt på hur han ser på liksom, var han känner att han behöver stärka upp. Mm. För högersidan känns ju... det är inte... vad ska man säga... där finns det ju lite mer att laborera med om han säger att han bara vill ta med en höger.
Det är ju och där väljer... Sigge Signell, förra förbundskaptenen, också laborerade lite fram och tillbaka. Och, ja, det känns som att det finns utrymme att göra något där.
Det gör ju det i och med att du har Nathalie Hagman som du kan använda både på höger 9 och höger 6. Nu tror jag att hon bara var höger 6 de här matcherna. Ja, annars så missade jag om hon spelar något på höger. Men det är också förståeligt. När han då har Blomstrand och Dano med så vill han ju att de ska spela höger. Mm. Och få dem att passa i det. Men där finns det ju lite fler alternativ. På vänstersidan är det ju... eller han kanske... med tanke på att det är liksom lite ovisst med form och skadestatus och sånt, så kanske man vill ha fler kort på mitt och vänster nio eller på 9 meter generellt liksom. Och då, ja, det beror ju helt på hur han väljer att disponera de platserna han har i truppen. Men Dano tycker jag i alla fall, hon har ju stärkt sina aktier mot vad de var innan, så helt klart. Jessica Ryde tycker jag lika så. Och där är ju lite, där tycker jag det är lite intressant, för alltså Filippa Edén och Johanna Bunsen har ju varit det givna målvaktsparet jättelänge. Mm. Och spelar i bra klubbar och presterar. Men just målvaktsposten har ju ofta varit en liten sån här akilleshäl för Sverige när det kommer till mästerskap. Det är sällan, alltså det är ofta de andra lagen som går lite längre har målvakter som spikar igen fullständigt, och det har saknats lite i flera mästerskap i min känsla på de svenska målvakterna. Och då, alltså en sån grej kan göra att man var fasen, då kanske det är, kanske man ska ta med Jessica Ryder då, se om det kan innebära någon förändring.
Jessica, det är ju, leder ju målvaktsligan i Danmark för sitt hang i kast.
Ja, så det är ingen chansning heller på det sättet liksom. Det är,
nej, över bland annat Dunsen då, antar.
Snittar över 50% sa Herrenstam i sändningen, noterade.
Mm. Ja, det är ju helt...
ja, det är, ja, det är bra jävla papper det alltså.
Nej, så det hade ju varit intressant, och det, så det är ju liksom så här, ja, det är ju en bekvämlighetsfråga kanske lite så där, eller safe att ta ut om det målvaktsparet som alltid har varit, och man vet vad de vet vad de har varandra och allt sånt där, men där tycker jag väl att det finns, där kan det mycket väl bli så att Ryde går in och tar den platsen väl förtjänt, och hon det var inte så att hon liksom inte visade de takterna de här landskamperna när hon fick stå, framförallt i första matchen var hon ju riktigt bra, så att hon stärkte sina aktier också definitivt tycker jag.
Det var nog också tråkigt för Thomas att inte få se Melissa Petrén, som ju också gör någon slags succé i danska ligan och leder skytteligan.
Skadad nu, va? Det är därför han inte fick se henne.
Precis, precis. Men det hade ju också där, i och med att hon kom in lite som en dark horse i senaste mästerskapet och slängdes in när det var lite så här... oh. Nej, ingen press så att säga, men hon har ju flyttat fram sina positioner i alla fall i klubblaget, och det hade ju varit kul att se henne som en, ja, någon att räkna med liksom i landslaget också.
Ja, men det precis, och nu är det så här, nu fick ju inte han, ja, fick ju inte han se henne nu då, men han har samtidigt sett förmodligen alla hennes matcher i Danmark och vet vad hon kan, men inte sett henne i det här sammanhanget, inte haft en chans att spela in henne med de 9-meter-spelarna han har.
Men hon måste väl vara självskriven, ja, i en trupp, eller?
Ja, alltså det, jag tycker också,
ja, det. Jo, men jag menar att det kan vara... alltså det är skillnad på att ha med någon som en... ja, alltså nummer 13-14. Det här är ju lite mer att hon ska, kanske ska spela in och bli en... ja, kanske inte startspelare, men kanske den första högerhänta nian som man byter in istället för där hon kanske var förra, sist var hon kanske den sista.
Mm.
och lite sådana, och i den nya rollen och få lite minuter med det, att hon kanske ska spela mer med Bella eller mer med vem det nu må vara liksom.
Nej, men det är bara liksom, det är rätt många som det är lite frågetecken kring. Mm. Förstår jag, så det är en fingerskada och de kommer förmodligen inte vara borta så länge. Kanske fyra till sex veckor var en tidshorisont jag hörde någon säga.
Ja.
Nej, men det var, någon som jag hörde någon som säga det, att det är 4-6 veckor. Ja. Ja, och då är det väl, ja, men då är hon med till mästerskapet. Jo, ja, visst, men du vet ju, alltså så här, ja, hon hålls ju ändå borta från spel i 6 veckor. Och så har du så här, ja, du vet att Messing är borta. Okej, okay, då borde du ha en ersättare för henne. Då är det givna valet Torleifsdottir, om du ska ta en liknande spelartyp. Och så har du, ja, fast att du har Westberg där. Ja, hon säger att hon är helt fit for fight nu, men tajmingen stämde ju inte helt optimalt. Nej, okej. Okay. Så har du Jemina Roberts. Ja, hon är ju faktiskt också med nu igen. Vilken status kommer hon ha när det är dags för mästerskap? Och så har du, alltså det är rätt många sådana här. Bella Guldén, ja, tillbaka nu då och säger att ja, men nu känns det bra i foten. Och det är samma, hon är ju självskriven också. Men det är rätt många spelare som är så här. Det var ju ingen som var, wow, pang, ingen är i toppform just nu. Och det är med att då kanske man skulle vilja i hans läge så där, ta ut en trupp med alla de namnen vi har nämnt här. För att kunna välja lite på. Ja, precis. Och, lite, och när du närmar sig så ser man liksom att ah, nej, fan, det har inte gått. Eller Jemina Roberts fick ett bakslag på vägen. Eller tvärtom, fan, den här fingerskadan vill inte läka. Så att helt plötsligt så är inte Petrén självskriven. Och så, ja, det är bara det jag menar. Att då kanske man vill liksom ha så många tveksamma namn som möjligt med sig. Och då väljer man att liksom safea med och bara ta ut 3 stycken på höger sidan. Liksom. Emma Färn, det stukar ju för övrigt foten också. Så att, ja.
Det är skytteligan i Tyskland, tror jag.
Ja, hon har ju inmålade i Thüringen. Men fan, är jag snett på det om jag börjar bli lite orolig nu för det här EM:et? Alltså, att det kan bli...
Ja.
Ja, jag är orolig. Det är det jag vill ha sagt.
Ja, men det, alltså, känslan är ju lite att man... Och det tror jag att jag har nämnt förut också, att det svenska damlandslaget har varit ganska ojämnt och att man alltid är lite orolig för att man vet aldrig vad det som ska komma liksom. Men det är klart att förutsättningarna just nu är ju dystra.
Ja precis. Det känns som att det var nyss vi satt och var oroliga inför förra mästerskapet med. Och där för övrigt, 2 spelare vi inte ens har nämnt som gjorde succé i det mästerskapet, Johanna Forsberg och Emma Lindqvist, som var skitbra. De var inte med i den här samlingen. Det är också intressanta namn som man vill ha med i diskussionen. Men jag delar Josefs uppfattning där, att de som man ser som de starka namnen, de stabila som man liksom så här, de sätter ut först. De har det varit lite frågetecken kring, och det gör att man inte riktigt har kunnat lita på någonting. Alltså, Petrén gjorde lite succé sist, som du säger, men det var ju ingenting man kunde räkna med på förhand. Och Westberg kunde inte vara med sist, och nu säger gött, Westberg är frisk. Men ja, men hur är landslagsformen och samarbetet mellan Westberg och Guldén är inte skitbra baserat på de här 2 matcherna. Hur rättvis nu det är och använda det som en måttstock. Men det är ju det vi har att gå på. Så att det...
För allt också, om nu Polen är en svag nation. Det har jag noll koll på. Men jag vet ju att Emil Bergen skrev ju att...
De är inte jättestarka.
Nej, han skrev ju att de är lika bra som Hör ungefär.
Ja, till och med att Hör är väl... alltså, han Hör är snäppet bättre i sitt försvar.
Ja. Ja, och det vinner man ju inga VM-guld på liksom.
Ibland kan man ju använda oddsen för att få en liten uppfattning om det. Jag såg att det var 1,15 på svensk vinst i första matchen.
Mm. Ja, det säger ju mycket.
Det gör ju det.
Så att... Det han har lite att bita där. Och sen, alltså, fasen, vänsterkanten är ju också ett problem. Nu är det väl Marie Wall kommer väl finnas tillgänglig för spel här framöver, men var inte med nu. Mamma ledig tror jag till och med. Så det är rätt mycket frågetecken. Det enda som inte var alltså så här, okej, det här funkade, det här var stabilt som vanligt. Det var ju liksom mittlåset med Lindblom och Anna Lagerqvist funkade ju strålande. Alltså försvaret var ju ändå den grunden och den tryggheten såg man ju, fast det är klart att det, ja, det brast ibland, men den där tyckte jag ändå att man såg att fasen, det här
kan ju också det här med kan... att nu vet jag inte hur många, alltså de har inte haft så många dagar ihop liksom, att Thomas väldigt gärna börjar där för att liksom sätta grunden, och att just den här timingen som du pratade lite om, eller du pratade om med Vesper och Gudlén, att liksom anfallsspelet har fått lida lite av att de inte har tränat på det.
Säkert. Sen är det alltså svårt, det var länge sedan, som allt annat, var länge sedan jag såg svenska landslaget spela, så man är så här, hur har de spelat innan, var det någon skillnad nu, och det var svårt att utskönja om det verkligen var det, och det var också såklart med vilka spelare, för då var det så här Petrén och Messing och Emma Lindqvist senast jag såg svenska landslaget spela, och Bella Gullén fick ju så här stötta upp, hon var inte 100%, men gick ju på knäna till slut, och ingen av de tre spelarna var med nu, men det, jag tyckte ändå man såg lite tendens till hur jag tror Thomas vill att de ska spela, för jag tyckte det var ett jäkla springande på alltså alla avkast, så fort man vinner boll, jäkla driv upp i andra fasen, och där tycker jag väl att den som drev på det bäst och alltid är liksom livsfarlig där är Kristin Tolöfsdottir. Så att om det är det spelet man vill förfina och utveckla och kanske ha som en liksom en liten USP eller en liten det här ska bli våran grej, då tror jag att han liksom kommer fortsätta ta ut henne, för att det är en egenskap som hon har bättre än någon annan egentligen i det här laget.
Ja, samtidigt som Jemina Roberts är ju väldigt fin där också, skulle jag vilja påstå. Men jag skulle han pratade ju väldigt mycket om när han tog över, om det här med fysiken. Om att han vill utveckla fysiken i det svenska damlandslaget. Och det kanske då har han väl haft den här planen hela tiden. Får vi hoppas och anta att de ska löpa mycket liksom. Så att det är nog hans melodi.
Ja, och det borde ju vara, alltså det är ju ett vapen som är väldigt, väldigt giftigt. Och ser man på skyttekraft och sånt i det svenska landslaget, där är vi ju liksom inte bäst, så då måste man väl vara snabbare än de andra i sig.
Ja, jag delar din uppfattning. Alltså generellt så var ju det uppställda anfallsspelet var ju det som man satt och kom på sig själv att man la pannan i väck rätt många gånger. Så att det är väl jättebra om man kan få igång liksom en,
ja, och
en giftig andra fas.
Ja, och alltså framförallt då som du vinner lite på med mittlåset som gör det så jäkla bra, Anna Lagerqvist som ju har gått till en av världens största klubbar liksom. Och Lindblom som var överlägsen i danska ligan förra året i, alltså det är ju väldigt, i försvar är väl bra liksom. Bra kastare också i Bunsen och flippa idén. Så det är klart att kontringen är en del som svenska damlandslaget kan utnyttja och borde vara bra på, så att säga.
Och de spelar ju försvar också på ett sätt som genererar kontringar. Alltså de spelar ju väldigt aggressivt båda de, och liksom kan stressa motståndarna till enkla misstag och sånt som brukar ge möjligheter till kontring. Det är ju inga sådana treor som står passivt och bara täcker bort det.
Nej.
Ja, vi får se. Hoppas de får ihop det i alla fall. Men litet orosfinger upp i luften. Det om dubbelmötet Sverige-Polen. Nu tänkte jag att vi skulle få en rapport från min absoluta favoritserie. Josef Pujol, take it away, handbollsallsvenskan.
Ja, jag tänkte, vad fan ska vi prata om nu? Ja, men en liten update kan jag bjuda på. Jag tror jag såg världens sämsta handbollsmatch igår. När Hammarby tog sig an Tyresö i ett kokande Eriksdalshallen inför 49 personer. Och det var så... Så jäkla tråkigt. Men de vann i alla fall och ledde ju tabellen efter idel raka segrar. Och det har ju även då Kungälv och Torslanda. Alltså två Göteborgslag. Så att det är väldigt imponerande att alltså det är klart att vi vet ju om att Västkusten är väldigt bra, men att det är även i Kungälv och Torslanda som jag aldrig riktigt har sett som, man har inte tänkt på dem som elitsatsande föreningar så att säga. Men att de är, nu har det gått kort då, men är uppe och nosar på de tabellerna. Och Torslanda slog Skåne i en toppmatch. I andra änden av tabellen så kan vi se att AIK, som ju, alltså jag tänkte faktiskt på det, de tog ju över Rickos elitplats och skulle, då tänkte man så här, men ett stort varumärke, det kan ju faktiskt bli någonting bra av det.
Det var ju också verkligen så de själva kommunicerade. De hängde ju ut både det ena och det andra för att få kritik nu när det inte går så bra.
Ja, och de ligger ju sist då och förlorade heller mot Västerås Irsta som jag tror är nykomlingar från Division 1. Och jag vet inte om vi har pratat om det märkliga i att deras sportchef Gustav Rydegård han anställdes ju i somras efter att ha spelat förra året som sportchef.
Och i AIK, han, ja. Mm,
så. I AIK. Och samtidigt då så är han agent.
Ja, och, det är sannoliken att sitta på två stolar det.
Ja, för det är ju, alltså, och de stolarna, det är ju inte bara det att han är sportchef och jobbar till vardags som revisor, utan det är ju liksom, de är ju direkt anslutning till varandra, de här stolarna, och varandras, det brukar ju vara två motpoler.
Mm. Han kan ju mycket väl sitta och förhandla med sig själv då, i teorin.
Ja, men han har ju egna, alltså sina egna spelare i AIK. Och han har också spelare i till exempel Hammarby. Som ju, visserligen inte i tabellen är en direkt konkurrent. Men det är ju Hammarby AIK liksom.
Vilka spelare har han i Hammarby?
Han har en estländska mittsexan.
Ja, Henrik. Han har nischat sig lite mot...
Han har nischat sig precis på Estland. Så att jag gissar... Notera, gissar att han har till exempel de här gubbarna i Barberg som jag har dålig koll på vad de heter. De har ju någon mittsexa där också.
Pert va? Armi Pert. Ja,
något åt det hållet. Och så har de någon ny gubbe också där på typ mittvänsternia som jag också tror är från Estland, Lettland. Och så, som sagt, några spelare i AIK. Så att, det tåls ju att notera i alla fall.
Ja, vad ska man säga något mer om det än att det
är... Det är så jävla sjukt och det är väl ett tecken på att AIK inte kommer vinna SM-guld inom 5 år. Jag vet inte.
Ja, men ja, precis. Det känns väldigt...
Jag antar att han är där för att de inte liksom fick tag i så många andra liksom.
Ja, men hur ser det ut rent juridiskt? Det är inga konstigheter med det väl? Men som sagt, lite märkligt att förhandla med sig själv.
Ja, jag vet inte. Men det blir också väldigt märkligt för spelare liksom. Då kanske man känner, han har säkert pratat med... Alltså, vem pratar du med när du kommer som spelare? Och pratar med din... med Gustav Rydegård då? Är det agenten eller sportchefen? Som vill att det ska gå bra för spelaren och att han ska ta nya, gå till en klubb i elitserien eller Tyskland eller Norge eller vad det nu var. Eller vill han att det ska gå bra för AIK?
Mm. Så är det. Många frågetecken där. Om vi ska säga någonting mer om allsvenskan, är det värt att säga någonting om Hammarby? Kommer de gå upp? Det ser väl så ut. Och i så fall, i vilket skick är de? Har du koll på det, Josef?
Det var...
En ledande fråga.
Ja, men det, och jag skulle säga, jag tror inte att det ser så ut. De är definitivt en av favoriterna till att göra det. Men det här är faktiskt en ganska jämn serie. Men
låt oss gissa att i alla fall med så som en serie brukar utkristallisera sig, lag kan sprattla till. Kungälv har ju slagit på pappret i alla fall lättare motstånd innan. Torslanda skulle jag tippa
kommer... Jo, så har du ju, nämnde inte jag Falsterbo, eller nu har ju Karlskrona fått en dålig start, men det fick de ju även förra året och ryckte sedan upp sig till kvalplats. Så att det finns ju andra bra lag nu som inte är kungar av Torslanda, eller som är, vad ska man säga, mer etablerade topplag. Men om vi gör, säger så här då, att de är definitivt en av favoriterna till att gå upp. Och det är ju, som många vet, en väldigt billig trupp nu för tiden. Extremt billig till och med. Och jag tror att de är... Hur föreningen mår, den mår nog bättre på mycket länge, även om det inte är jättebra. Men det är att, att föreningen går åt rätt håll. Och med det menar jag liksom, minska skulder och sånt där. Sen tycker jag att Patrik Fahlgren är en väldigt spännande tränare och han har verkligen fått implementera sina idéer och jobba över lång tid med dem. Och det är liksom inte bara så att rent teoretiskt, om de skulle gå upp, så tror jag att de är ju lite annorlunda sett från alla andra. Alltså de spelar inte 6-0 och kämpar och kryssar och liksom håller tummarna och hoppas att det ska gå bra. Utan de spelar väldigt metodiskt och med en väldig liksom, tanke med allt de gör. Sen om alltså, det skulle räcka. Nej, inte, ingen aning. Det är ju inte säkert. Men han är spännande faktiskt. Patrik.
Tänk så det kan gå alltså. Ändå var toppmöte här Malmö-Skövde. Vi har inte pratat handbollsligan någonting det avsnittet. Det gick bra ändå.
Det gjorde ju det. Ska vi nämna, ska vi susa över till handbollsligan lite? Det finns ju några grejer att notera där. Framförallt den matchen som du pratade om där. Charlie Malmö-Skövde. Där Skövde ju faktiskt satte ner foten och tog den på bortaplan till och med. Det är en jävla skalp de kommer hem med. Hanisch spelade ju från start, men såg ut att dra något finger ur led eller så. Någon slags fingerskada i alla fall. Starkt att vinna utan honom på plan.
Ja, jag såg inte matchen.
då kanske inte ska säga så.
Nej, men jag kommer inte, precis, det var läggning. Och, nej, men jag har inget att säga. Men jag tycker det tar skalper till höger och vänster den här serien. Alltså.
Men jag såg ungefär 5 minuter medan jag drack kaffe. Det är ju, jag ska ge dig rätt faktiskt, Emil, att det är ju när man pratar om IFK Skövde inför säsongen, så var det just det där med, alltså, ja, säg deras 3 bästa spelare, så är ju Helt Jeppsson och Hanisch 2 av dem i alla fall. Och att de har gått så starkt som de har gjort hittills även utan dem förvånar faktiskt mig. Alltså jag tyckte, visste om att de hade en bra bredd med till exempel Stranden, och Ljungqvist har ju blivit 1 år äldre och är verkligen duktig, men att de skulle vara så bra utan dem. Det förvånar mig lite och imponerar som sagt.
Och i andra imponeringsskalan så har vi ju Varberg. Trots då estländsk förstärkning i, ska vi slå fast att han heter Armi Pärt nu då, eller någonting sånt. Och jag tror att vänsternian kanske heter Tom, va? Eller något sånt.
Carl,
ja,
Tom.
Ganska duktiga. Men ja, Varberg kommer få det fruktansvärt tufft. Det ska jag säga efter att ha sett alla deras matcher.
Ja, och de började ju ändå så fint tycker jag.
De såg ju bra ut i första matchen. Ja.
Ja, och han Kilstedt som du hade lite pejl på där, Josef, tyckte jag också blixtrade till och sådär.
Men nu har de varit helt chanslösa mot både Önnered och Redbergslid. Och Önnered och Redbergslid i år, det är inga topplag.
Nej.
Jag har ju inte sett Varberg någonting i år. Så att jag kan inte gå med i ja, det är inte en hyllningskör, utan det är det motsatta. Men jag har sett RIK på matcher och de har inte imponerat i alla fall. Så att, jag menar, om RIK slog Varberg borta relativt komfortabelt i alla fall på siffrorna till slut, så kan det inte se just ut. Nej, det har ni nog rätt i.
Nej, alltså RIK vann väldigt komfortabelt skulle jag säga. Alltså jag tror att det tog kanske en kvart eller något, så ledde de med 6-7 mål. Och sen så var det snarare bara att spela av matchen.
Ja, de var väl uppe på lika ett tag, va, Varberg. Men det var väl sista rycket kanske.
Ja, det var. Jo, men de spelade. Det, men ja, jo. Det var ju, RIK var ju bedrövliga i början på andra halvlek. Och då kom ju Varberg i kapp. Men ja, det var en sån där. Ibland, även om det står lika, så känner man när man tittar på matchen att det här står egentligen inte lika. Det där kommer. Ja, ni vet.
Nej, jag måste säga att förutom att Kristianstad som har varit oerhört stabila, Skövde som vi har nämnt, så är jag ju, alltså Guif och Hallby är ju de som har imponerat mest på mig. Guif hade jag ju absolut inga, jag satte ju ingen tilltro till dem. Och de har fasen i mig vunnit 3 matcher. Och däremellan fått stryk, storstryk av Hallby till din stora glädje, Julin. Och Hallby ligger visserligen bara 2 poäng före Varberg och på samma poäng som RIK som vi precis har sågat. Men fasen var jag ändå, alltså det brutala schemat de har haft.
Ja precis, det är ju liksom det är väldigt olika 4-5 matcher man har spelat.
Det är det verkligen, alltså det är liksom uddamålstorsk mot Alingsås borta, uddamålstorsk mot IFK Skövde som vi precis har snackat upp, och 3-målsförlust mot Sävehof. Alltså det är ju alla de tre är ju förväntade topp 5-lag eller topp 6-lag åtminstone, topp 3-lag, Skövde topp 3-lag liksom. Så att det, och så som sagt de har mosade Guif eller i Eskilstuna, så att de har imponerat trots en väldigt blygsam poängskörd.
Får jag slänga in bara Alingsås också som har imponerat på mig?
Ja.
Alltså, de har imponerat på mig mycket mer än vad jag trodde att de skulle göra. De har ju fan slagit i Ystad, de har slagit Malmö och sen i och för sig då torskat rejält mot Skövde. Men vad fan?
Ja, då hade de 4 gubbar borta.
Ja, exakt.
Den matchen som var, alltså som var i speldugliga men inte hade fått provsvar.
Nej, exakt. Och 4 vinster av 5. Herregud, fortsätter de så här? Då ser det ju jättebra ut.
Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig.
Ja, ska vi nämna det att Tobias, så vet han inte, Erik Johansson tackade nej till Kiel.
Det kan vi göra.
Kan vi berätta mer, Josef?
Nej, jag har inte så jävla mycket, men att jag har hört det från troliga källor att han ett långt kontrakt också.
Det, alltså,
det har jag också hört.
Innan
Oskar
Sundfeldt blev klar för Kiel så frågade Kiel Guif om de fick köpa Erik Johansson. Guif fick med på det. Erik Johansson.
Vi kom ju överens om, eller vi slog ju fast att Erik Johansson har en klausul i och med att du var förvånad över att han förlängde sitt kontrakt i somras med 3 år och sånt där. Mm. Det har vi pratat om. Och den klausulen då var väl de då beredda att aktivera. Men Erik Johansson tackade då nej. Och som jag förstod det så var det mer av sociala. Ja, alltså man kan ju inte, någon sportslig invändning mot Kiel har man inte, utan kanske eventuellt sin roll och sådär. Men ja, att det var en oro för det sociala som gjorde att han tänkte nej.
Oj, 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 oj.
Det är det jag har hört, men så har jag tror inte.
Nej, ett sista, vad ska man säga, det är ju inte ett rykte, men ja, fan vad
det är. Det är ett rykte, jag har ju hört exakt det du säger, och vi har förmodligen inte samma källa. Så att det har ju åtminstone spridit sig, det här ryktet, att det är så. Och snacka om stolpe in, Oskar Sundfeldt.
Ja, det får man verkligen lov att säga. Och då vill man ju nästan ringa Erik Johansson och fråga vad han väntar på om han tackar nej till.
Hur goa gubbar finns det i Guif?
Är det Rickard Åkerman eller Pavle Karadžić som är så jävla skön att hänga med?
Ja, men man undrar ju. Ah, ska jag hänga här nere med Rune Damke och Harald Reinkind? Vilka as. Ja, det är, fan, det är mycket bättre med Marcus Hagelin.
Ja, tänk vad gött att ta en kaffe och en dammsugare i Eskilstuna centrum med Hagelin.
Tänk vad gött att liksom bara göra det som ingen annan normal människa hade gjort. Ja. Är han från Lund?
Det måste han nästan vara. Skänsligt måste han vara från Lund. På ett sätt så vill man ju hylla det, att man sticker ut och går sin egen väg. Men det här vet du fan om jag ens kan... Det är nästan för sjukt.
Han kanske väntar på något bättre.
Och så ni Kiel. Ah, men jag väntar på PSG eller Barca. Så att, ja, så är det med det.
Jag väntar också.
Ja, ja. Hoppas han levererar. Hoppas han bara fortsätter smälla in dem. Och så ringer Erlangen sen. Och då går
det är inget jävla fel på Erlangen, Charlie. Det är jättebra lag.
Exakt. Det är ju det. As to prove my point. Det är ju dem han väntar på.
Självklart. Ja, så är det pojkar. Tack som fan för den här veckan. Nu pockar Kjell Höglund på uppmärksamhet, hör jag.
Åh, vad gött det ska bli med lite Kjelle på söndag.
Tack som fan till alla som har lyssnat också. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.